Välkommen till Folkhögskolepodden. Här reflekterar vi kring aktuella frågor för folkhögskolorna och vi strävar efter att vara konkreta i hur man kan utveckla och skapa förändring. Samtalsledare är Anna Sjödin och Ingeberg Olafsson.
Idag träffar vi Shalini Persson som är jurist och leder Feedback-akademin som är Sveriges största leverantör av föreläsningar och workshops kring feedback. Och temat för dagens samtal är vad feedback kan ha för betydelse. Varmt välkommen Shalini!
Stort tack! Anna, vad roligt att vara här med er.
Ja, och vi kastar oss väl direkt in i frågorna till
det
dig.
Det tycker jag, vi har massor med frågor.
Och vi är väldigt intresserade av svaren också. Första frågan, varför tycker du att vi borde träna på feedback?
Vi behöver träna på feedback eftersom det allra mesta mellan oss människor är feedback. Och det är någonting som har stor inverkan på våra relationer, på vår utveckling, på hur vi samarbetar tillsammans. Så att vi behöver vara bra på feedback för att kunna utvecklas och för att ha fungerande relationer och samarbeten. Och det är viktigt att komma ihåg att allt det där är ju ett medel för att nå våra mål. Feedback är inte ett mål i sig själv. Så vi behöver bli bra på feedback för att kunna använda feedback för att få bättre resultat och att förbättra vårt samarbete. Och självklart också att utvecklas själva, det är en stor del av det.
Just det. Och om man då tänker, det där kan ju vara, som du beskriver det, så tänker jag att det är någonting man kan ha nytta av var som helst. Alltså i det privata livet och på jobbet. Men om man tittar på just en arbetsplats och det här som brukar kallas för feedbackkultur. Skulle du beskriva det? Vad innebär en aktiv feedbackkultur i en verksamhet?
En aktiv feedbackkultur, det är ju verkligen vad de flesta verksamheter idag strävar efter. Man vill ha en aktiv feedbackkultur. Det är bra att du ställer frågan, för det är inte alltid som vi har tydliggjort för oss själva vad betyder det här egentligen. Och i en feedbackkultur så är feedback, det är en del av det vi gör. Det är en del av vår kultur, hur vi gör saker, hur vi är mot varandra. Feedback är en del i allt från våra möten till hur vi hanterar rekrytering. Vad vi egentligen lönekriterier. Precis allt. Och det är inte en sån här separat sak, nu gör vi feedback. Utan det ingår som en naturlig del i det vi gör. Och det är också en viktig del i en feedbackkultur att vi har oftast, alltså det är öppet. Vi ger feedback på olika led. Vi ger feedback från mellan kollegor, vi ger feedback självklart från ledare till medarbetare. Och vi alla ber om feedback. Det är också en viktig del av en feedbackkultur. När man ser, någonstans skulle jag säga också att i grunden för en feedbackkultur är ju också att någonstans vi både på en individuellt håll och också från organisationens sida så har vi satt det målet. Vi vill utvecklas. Vi ska använda feedback som ett medel för att göra det. Det är också en grundläggande syn på feedback som en hjälp. I en feedbackkultur så ser vi feedback som den gåva som det är.
Mm, just det. Och då, du var inne på, du började i det här med egentligen förbättrade eller fördjupade relationer, att om man är bra på feedback så kan det leda till den typen av positiva följder. Vad finns det mer liksom som du ser i på arbetsplatser som du måste ju se arbetsplatser som faktiskt är bra på det här? Hur är det där?
Ja, på arbetsplatser där man verkligen jobbar med det här, man har jobbat med sin feedbackkultur och man använder feedback på det sättet som blir uppbyggande. Man använder uppskattning för att hjälpa andra. Alltså för det första kännetecknande för den feedbackkulturen, det är också att fokus ligger utan tvekan på uppskattande feedback. Men inte vilken uppskattning som helst. Det handlar inte om att bara slösa med bra jobbat och tummen upp. Utan det handlar om att vi använder uppskattande feedback för att hjälpa varandra att bli medveten om våra styrkor som vi kan bygga på. Och det i sin tur det bidrar till att människor känner sig sedda. Alltså det var en absolut viktigaste behov att känna att vi blir sedda och att det vi gör betyder något. Och det i sin tur skapar ju massor med motivation. Och vi använder i feedbackkulturen så använder vi utvecklande feedback. Både vi ber om sådan feedback för att själv kunna utvecklas. Och vi använder det för att stötta andras utveckling och för att utvecklas som verksamhet tillsammans. Så att vi ska minska våra blinda fönster, det som vi inte är medvetna om, att vi snabbare på kortare tid när vi blir bra på att höra andras feedback om förbättring, så kortar vi ofta tiden enormt till att få det resultat vi vill. För att när jag tar in andras perspektiv så får jag mycket mer information. Och vi använder också utvärderande feedback på rätt sätt, det vill säga utan att bedöma. Alltså utan negativa värderingar som jag precis känslig för, men vi använder utvärderingar för att hjälpa människor att veta var de står. För att när jag vet var jag står så blir det också lättare för mig att kunna ta ställning till hur jag gör för att komma dit jag vill. Så man använder alla typerna av feedback, men man gör det hela tiden utifrån välvilja, tydlighet, användbarhet. Och sen ska vi också understryka det, tycker jag är viktigt, när det handlar om feedback på arbetsplatsen, att den ska ju vara relevant. Den ska vara relevant på jobbet, så ger vi varandra feedback för det som är relevant för vårt samarbete, för att vi ska nå vårt syfte. Vi ska kunna skapa resultat tillsammans och finnas på bästa sätt för dem som vi verkar för.
Just det. Och vilka utmaningar brukar du möta när det kommer till feedback? Och då, jag tänker väl också väldigt mycket där på det här om man på en arbetsplats vill komma igång med feedback. Vilka utmaningar ser du då?
Mm. Det finns många utmaningar med feedback. Feedback är fantastiskt, bästa utvecklingsverktyget som jag har varit i kontakt med. Och det är också svårt på grund av alla dessa utmaningar som beror på att vi som människor fungerar så som vi gör. Man kan säga den första, kanske mest konkreta utmaningen, det är ju att det finns en brist på feedback. Det är det vanligaste när vi kommer i kontakt med kunder. Det är att man berättar att folk tycker att man får för lite feedback, och det är också vad alla studier visar, att nästan oavsett vilka roller vi tittar på, vilka verksamheter som vi tittar på, så upplever människor att man får för lite feedback, det vill säga att man vill alltid ha mer feedback. Och det gäller oavsett, ibland så pratar jag om gnällkulturer, det är de här kulturerna där man kan få höra saker som, här får man bara höra när någonting är fel. Där är det brist på uppskattande feedback. Men också i snällkulturerna där vi har en tendens att låta bli och säga att ge en del feedback som skulle behöva ges på grund av att vi är rädda för att störa den goda stämningen. Och där är det många gånger så att människor upplever att de blir frustrerade för att de inte får den feedback som de behöver för sin utveckling och vet inte var de står. De skulle vilja ha mer input. Så att bristen på feedback. Alltså, om vi pratar om mängd så är det två saker. Att det är brist på feedback och att det är fel proportion mellan hur mycket uppskattande feedback vi får och hur mycket förbättringsförslag och utvärderingar vi får. Vi behöver, på grund av att vi människor har ett negativt bias, så behöver vi ha väldigt mycket mer uppskattande feedback från omgivningen för att våra hjärnor överhuvudtaget ska registrera att vi har fått uppskattning. Och det i sin tur är ju kopplat till att vi ska känna att vi känner att vi blir sedda och vi duger som våra viktigaste behov. Så bristen på feedback är en stor utmaning. Och den hänger ihop med en annan utmaning som är att vi saknar kunskap. Vi har inte kunskapen, vi har inte verktygen för hur man hanterar feedback på bästa sätt. Vi saknar förståelsen för jag vet hur jag själv fungerar, förhoppningsvis. Vi saknar förståelsen för hur andra fungerar. Och också ja, hur vi gör för att ge varandra och ta emot feedback. Och det blir ju naturligt om jag inte känner mig säker där, om jag inte känner att jag har de rätta verktygen. Så blir ju någonstans också det mest trygga blir ju att undvika feedback helt och hållet. Så de två hänger ju ihop.
Men vilka är de rätta verktygen då? Alltså, hur tar man sig förbi de här utmaningarna du beskriver?
Ja, men precis. Så tittar vi då på det här med bristen på feedback. Och vi tittar på att vi inte har verktyg. Där är ju då, vi behöver helt enkelt, vi behöver lära oss om feedback. Där är egentligen grunden. Vi behöver två saker behöver vi lära oss om. Vi behöver lära oss om hur vi fungerar. Så att vi får en förståelse för det här med försvarsreaktioner och tolkningar som vi annars har en stark tendens att ta personligt. Och så skapas
kan du inte beskriva det lite ett steg till? Vad menar du med det? Egentligen,
då kommer vi egentligen in på ytterligare en utmaning. För, där vi har två utmaningar till och det är våra tolkningar och våra försvarsreaktioner. För om vi tar tolkningar först så ni har säkert upplevt, det gör vi alla regelbundet, att ett samtal kan urarta och kännas som en skuggboxning, för allt jag säger tolkas och förvrängs på ett sätt som gör att jag inte kan känna igen det. Och i sämsta fall så leder det ju till skada på relationen och definitivt på att tryggheten, tilliten oss emellan minskar. Och det här beror ju på en väldigt enkel sak som vi många gånger inte tänker på, nämligen att jag upplever mig själv inifrån, medan, för jag har ju min inre röst som dygnet runt i stort sett pratar om vad jag tänker och känner och menar, men andra ser mig utifrån. Och det är självklart, men det skapar en massa osynliga missförstånd eftersom vi inte tänker på det. För att problemet är att när vi är med varandra, när vi pratar med varandra och när andra gör saker, så min hjärna söker hela tiden mönster och mening i det som händer. Jag tolkar in, när de gör eller säger någonting, så tolkar jag automatiskt in. Vad tänker de? Vad känner de? Vad menar de? Som till exempel att jag får inte svar på ett meddelande jag skickat. Och genast vet jag att det där är ju nonchalant. Det är ointresse. Någon kommenterar någonting, ett förslag jag har på ett möte. Och jag vet ju att det här beror ju på avundsjuka. Eller jag kan ju också veta att du säkert är nöjd med det som jag har gjort för att du har inte sagt någonting annat. Och allt det här är ju gissningar. Problemet är att de sker på automatik och de sker så snabbt att vi ofta missar att de kommer från oss och inte från de andra. Så vi ser det här som fakta om den andra och sen så blir vi upprörda över våra egna fantasier. Och det här är ju någonting som kan göra att andra känner att de behöver tippa på tå.
Men det kanske är ganska, kan inte vara ganska bekvämt då att liksom försöka behålla sina idéer om hur saker är istället för att faktiskt ta reda på hur det är.
Det är absolut bekvämt och det är väldigt obekvämt att ta reda på hur det är. För att när jag tar reda, vad jag behöver göra där, det är att jag behöver ta ansvar för tydlighet istället för att tro. För det första börjar bli medveten om att det är en skillnad på det som faktiskt händer. Vad var det du sa? Vad var det du gjorde? Och den story, det jag berättar för mig själv att det här betyder. Det som hände var att jag inte fick ett svar på mitt meddelande. Sen om det har varit så att någonting akut har inträffat hos dig, att du har tappat bort din telefon eller att du inte prioriterar det jag har skrivit om, det kan jag inte veta, men det är en story som jag berättar för mig själv. Så det är det första, jag behöver bli medveten. Och för det andra behöver jag göra detta som är obekvämt. Ja, antingen så kommer jag fram till att det här är någonting som jag äger själv. Det här är bara fantasier och jag kan släppa det. Eller om det här är någonting som gnager, då behöver jag inom mig, då behöver jag ju fråga dig. Och då behöver vi vara sårbara, då behöver vi, det är mycket enklare att ta för givet att någonting negativt. Men det där, när vi sopar saker under mattan, det där växer. Och det här som vi pratar om nu, det är ju inte bara någonting som gäller mig som mottagare, utan det är också ett problem när jag ger feedback. För i och med att vi hör och ser oss själva inifrån, så tycker vi att vi är så mycket mer tydliga än vad vi är. För jag har hela tiden min inre röst som förklarar allting jag gör. Så det blir självklart för mig och det finns nästan inget utrymme för missförstånd. Och det gör ju att det kan verka så märkligt att andra inte fattar saker. Och när de då beter sig på ett sätt som de gör för att de i sin tur har tolkat in mening, känslor och tankar i det jag säger, eller kanske bara har missat en information som jag inte gav för att jag har den inom mig och bara tar den för givet. När de då beter sig på ett sätt så kan det ju kännas väldigt orättvist för mig. Och då är det lätt hänt att jag ser det som att de tolkar in inbilliga avsikter eller att de är besvärliga. Och i värsta fall så går jag ju då till någon form av, så reagerar jag på det här och sen är vi inne i en situation där som bara leder till sämre tillit. Och då är det är tydlighet att fråga istället för att anta att vi vet, att anta att vi är tankeläsare. Och att också en annan sak, och det är att komma ihåg att andras värld snurrar inte runt mig. Andra, för det allra mesta, självklart finns det undantag, men för det allra mesta i det här dagliga på jobbet, så för det mesta gör saker med, eller så för det mesta så gör människor saker för sig. De gör dem inte mot mig. Precis som det är för mig. Men jag tänker på att mesta när det inte går riktigt som vi vill och det blir olyckligt, så är det ju inte riktat mot någon annan. Och sen har vi ju den allra största utmaningen som vi då, alltså du, Ingeborg, du ska få lösningen här på den. Det handlar ju om våra försvarsreaktioner. Och det är den största utmaningen. För tittar man på en feedbackutbildning så hör vi ofta, eller vi tar in frågor från deltagarna innan utbildningen. Och det är den fråga som, det är det område som man frågar mest om. Det handlar om försvarsreaktioner. Hur gör jag? Hur ger jag feedback till någon som är defensiv? Hur ger jag feedback till någon som alltid går i försvar? Hur hanterar jag försvarsreaktioner? Hur gör jag för att själv inte gå i försvar när jag tycker att någonting är orättvist? Vad gör jag när jag får feedback som är fel och blir arg? Det är det vanligaste. Det här är, min kollega säger någonting, min chef säger någonting som gör mig upprörd. Jag tycker det är orättvist, jag tycker att jag blir styrd eller att det här visar att jag har misslyckats på något sätt. Och det tar någon millisekund och sen är hela mitt nervsystem inställt på en enda sak, på försvar eller kanske på fly. Och det som händer då, det är att jag får tunnelseende. Hela mitt fokus blir att diskvalificera den här feedbacken så att den inte tillhör mig. Och samtalet blir en kamp. Och i det läget så blir jag stark, snabb och dum i huvudet. Det är inte ett läge för samtal, för konstruktiva samtal. Och det är ett läge som riskerar att skada relationen, oavsett om det är på jobbet eller hemma. Och det här är ju det då som gör när jag är där så får jag just, jag blir misstänksam. Vi får en tendens att tillskriva andra en massa illvilliga motiv. Vi blir väldigt trångsynta. Vi ser bara vår egen enkelspår. Vi ser bara vår egen my way och the highway. Och jag, det är ju egentligen för att hela den här kopplingen till mina pannlober och där mitt egentliga tänkande finns, där jag kan se den andres perspektiv, ha relationsfokus och hitta kreativa lösningar på problem. Det bara stängs av. Så det är ju en viktig sak. Hur undviker vi att hamna i försvar? Och dels så är det ju ett ansvar för var och en av oss. Att bli medvetna om hur vi själva fungerar, att lära oss känna igen våra försvarsreaktioner och också se. Det här, tolkningarna kommer oftast före. Tolkningarna kommer före, jag har skapat mig en story om någonting och den gör mig upprörd. För det mesta är det inte vad andra exakt säger som gör oss upprörda, utan det är den mening som vi skapar om det. Sedan handlar det också om tydlighet. Vi har tre principer. Så man kan säga att har du dem, oavsett om det handlar om när du ger feedback eller tar emot det, man kan säga att de här principerna, om du tillämpar dem i all kommunikation, så har du verkligen lagt grunden för bättre, en mer ändamålsenlig kommunikation och bättre relationer. Det är utveckling, välvilja och tydlighet. Att vi alla, det är så här, i en kultur, en feedbackkultur, det är mycket lättare att bygga en feedbackkultur när så många av människorna som är i den här kulturen som möjligt har fokus på utveckling. Vi jobbar på att bygga ett så kallat growth mindset. Och att vi ser oss själva snarare som en process i ständig utveckling än som en produkt, en slutprodukt. Någonting som omgivningen ska bedöma. Då blir feedback mycket enklare. Välvilja är också ett ansvar som gäller på både givare och mottagande. Det vill säga att alltid ge feedback för att hjälpa, stötta, bidra, förbättra. Inte för att höja mig själv, sänka någon annan. Inte för att få ur mig frustration och ilska. I de lägena ska jag hålla munnen stängd istället. Det är inte god feedback. Men det handlar inte bara om att prata av välvilja, utan ansvaret är, som ni kan se där när vi har pratat om tolkningar, ansvaret är lika mycket, lika stort för mig när jag lyssnar. Att jag lyssnar på en välvilja. Ni vet vilken skillnad det är om vi lyssnar på någon för att höra. Lyssnar och tittar på något för att hitta felen. Eller vi gör det utifrån en grundläggande tro att den andra, oavsett om det kommer ut lite klumpigt, så finns där en välvillig avsikt. Och det värsta som kan hända, om vi har den presumtionen, om det är det vi antar, så är det värsta som kan hända, ja, det är ju att jag har fel. Kanske känner mig dum i 3 sekunder. Om jag går omkring och antar motsatsen, att jag tror att alla har illvilliga avsikter, då kan priset bli väldigt mycket högre. Då är det relationer som vi förlorar. Så välvilja den andra. Och det sista är att i allt vi gör hela tiden säkra tydlighet. Var medvetna om att världen ser annorlunda ut genom andras ögon. De har ett annat perspektiv. Och de, framförallt har de ett annat perspektiv på mig, eftersom inte de hör inte det som pågår inom mig. Och därför så behöver jag vara noga med att säkra tydlighet. Och det handlar om att prata om beteende så pass konkret. Vi pratar om bilden av en, tänk dig att en filmkamera, den feedback du ger, och innan du svarar på feedback du får, så ska feedbacken vara så tydlig. Den ska handla om sånt som en filmkamera hade kunnat filma. En filmkamera kan filma att jag säger någonting eller att jag gör någonting. Men den kan inte filma vad jag menade med det. Att jag var arrogant kan den inte filma. Den kan filma att jag kom in i ett rum och inte hälsade på dig. Så att vi pratar om beteende så pass konkret. Och också är noga med att vara tydliga med varför vi ger feedback. Alltid understryka att vi gör det just av välvilja. För det är ofta där det redan från början går snett och det sätts igång med några tolkningar. Jag får feedback och börjar genast skapa mig en story om varför jag får den här feedbacken.
Det är ju som en röd tråd, tänker jag, genom dina resonemang. Behovet av att ta ansvar. Alltså både ta ansvar över vad jag själv behöver och ta ansvar för att söka efter, göra sig nyfiken på hur jag uppfattas av andra på något sätt. Att liksom intressera sig för hur det blir. Och jag tänker att det är svårt att undvika. Jag har ju själv läst den här boken Medvetna mötens magi som ni har gett ut, eller som Stefan Gunnarsson har gett ut, och haft mycket liksom hjälp av det där konkreta. Alltså hur kan man göra då? För det är ju, det är inte självklart, tänker jag, att som du säger, det här är ganska svårt för oss människor att vi ska ge oss in i, och vi behöver träna jättemycket. Det är ju min erfarenhet. Det är liksom och det går inte att komma runt det, att vi behöver träna. Man kan liksom inte teoretisera sig ur det, utan att läsa om hur det blir och hur man kan tänka. Man måste faktiskt in och börja liksom göra, uttrycka sig inför andra och söka, som sagt, hur uppfattas jag. Och först då blir det ju en slags positiv spiral, att jag lär mig någonting som jag sen kan ha nytta av i nästa steg. För det är klart att jag tänker också att det är jättesvårt att uttrycka sig på ett bra sätt som går att ta emot. Det är inget som vi bara kan alltid. Utan
tvärtom skulle jag nästan säga att många gånger så har vi helt andra mönster som är det som känns naturligt. För att det ligger så djupt i oss, det här att vi vill duga, vi vill i varierande utsträckning självklart, men vi vill bli gillade av andra, vi vill ha goda relationer, vi vill att stämningen ska vara bra. Och det kommer, så länge vi då ser feedback som någonting lite taggigt, kantigt och nästan otäckt.
Hotfullt.
Ja, hotfullt, då är det inte bekvämt att ge det här till någon annan, och det är inte heller någonting som är bekvämt att få. Det är därför som när man tittar på vad förenklar feedback i organisationer, vilka insatser gör det här bättre, så är det ju, det är precis som du säger, det här kommer inte naturligt, det här är någonting som vi aktivt och medvetet behöver träna. Och tittar man då på det, så ser man att insatser som syftar till att minska rädslan för feedback, de är, ja, kan väl variera, men ungefär 3 gånger så effektiva som insatser som bara handlar om att ge oss de konkreta verktygen. Så vi behöver göra insatser, och det är därför jag säger det här med hur viktigt det är att få en förståelse. För när vi får en förståelse för hur vi alla fungerar och hur betydelsefullt vårt mindset är, redan där minskar rädslan dramatiskt. Och när vi sen lägger till att få konkreta verktyg om den andra biten som du tog upp. Hur gör vi? Hur gör vi när vi ger feedback? Och där har vi ju vår modell som vi har vidareutvecklat. Så idag så har vi en modell i 5 steg. Och det är sådana här konkreta saker som att människor, och det tror jag, det är någonting som jag ser att deltagare verkligen uppskattar. Att det inte blir en massa luddigt fluff, utan att det handlar om, här är hur du kan göra i samtalet som du ska ha imorgon. Inte bara som givare, utan också hur du kan använda modellen som mottagare. Och det handlar om att första steget allra innan vi ens börjar, så är det ju förberedelse som handlar om att se till att jag har fakta klart för mig, att jag har kontrollerat att det här är sant. De här 3 frågorna, är det sant, är det snällt, är det nödvändigt, så att jag vet om jag ska ge feedback. Nu pratar vi då om utvecklande förbättringsfeedback då. Och sedan att understryka att jag ger det här av välvilja, så att jag har fastslaget det en gång för alla så att du inte behöver undra varför får du den här feedbacken. Och sen också som huvudregel att ställa frågan om det här är ett bra tillfälle för dig att få feedback. Där lägger du grunden. Sen är det första steget, det är fakta. Och fakta är precis, vi har använt ordet fakta för att verkligen betona att det här handlar inte om tolkningar, värderingar. Det är inte din story om det som hände, utan det är vad var det som faktiskt hände. Beteende, resultat, attityder, vad gjordes, vad sades på det sättet som en filmkamera hade kunnat filma. Nästa steg, vad blev det för följd? Så följden av faktan. Hur påverkar det här? Hur blev det ett problem? Vad innebär det? Vad finns det för risker? Vad blir konsekvenserna helt enkelt? Tredje steget är då... Tredje och fjärde steget beror lite på om vi vill ha ett coachande samtal eller om vi vill ha ett traditionellt feedbacksamtal. Men om vi då har ett traditionellt feedbacksamtal så är det tredje steget. Jag ger mitt förslag. Jag talar om att det här är vad jag skulle önska. Och det är också viktigt där att vi ska aldrig utmåla någon annan som ett problem. För om människor vill inte känna sig som problem, då kommer vi att försvara oss. Utan att tala om det här handlar om att jag det här beteendet skapar en situation där ett behov som inte blir uppfyllt. Så prata hellre om behovet och föreslå då hur det här kan lösas. Så kan jag gärna bjuda in, om det funkar i situationen, så bjuda in den andra. Vad ser du för möjliga lösningar på det? För det är så fort vi får en möjlighet att själv välja. Autonomi är ett viktigt behov vi har. Så att om mottagaren själv får vara delaktig så är det också större chans att vi kan komma fram till en fungerande lösning. Så förslaget är nummer tre. Nummer fyra är att vi bjuder in den andra och kontrollera hur har det här landat, hur låter detta i dina ögon, hur stämmer det här överens med din syn på situationen så att personen verkligen blir hörd. Och slutligen, allra sista, det handlar om framtid, så att vi inte lämnar den här feedbacken hängande i luften, utan att vi klargör vad, så att vi är överens. Hur uppfattar du det jag har sagt, hur uppfattar du att vi ska göra nu? Vad händer sen? Vem gör vad? Hur följer vi upp? Så fakta, följden, förslaget, frågan och framtiden. Följer man den, och det här är viktigt då att tänka på, att det här är givarens, feedbackgivarens ansvar att ha en sådan tydlighet. Men om du får feedback så är det också ditt ansvar att inte svara, att inte gå i... Inte bli defensiv och vifta bort den här feedbacken. Falla ner i feedbacktrappan på de här tre nedersta försvarsstegen. Innan du har säkrat att du har en tydlighet. Du kan inte nöja dig med att givaren gav ett otydligt budskap som kan tolkas på flera sätt. Utan du har ett ansvar mot dig själv och mot relationen att säkra att det finns en tydlighet. Så, och det gör du ju som givare eller som mottagare. Genom att ställa frågor. När du säger att det här hände, kan du ge mig ett exempel? Och det är också viktigt att vi som givare har ett exempel där i faktan. Vad sa jag? Vad gjorde jag? Hur påverkade det dig? Vilka risker ser du? Vad ledde det till? På vilket sätt är det problem? Vad skulle du önska att jag hade gjort istället? Har du några tips om hur jag ska lösa det här nästa gång? Och sedan då på frågan att man, och framtiden, att man säger att när jag har säkrat att jag har förstått, så kan jag säga att nu ser jag bilden, jag har klart för mig vad du menar, och jag har ett par saker som jag vill tillägga som jag tror kan vara viktiga. Och sen sist, att även som mottagare att ta ansvar för att kvittera. Nu är vi överens om, nu du har berättat om det här. Jag har blivit medveten om att jag avbryter. Visste jag inte. Det vill jag ändra på. Skulle du kunna hjälpa mig genom att säga till mig nästa gång du märker att jag gör det? På det sättet så tar vi ansvar båda parter och säkrar tydlighet. Vilket då är en väldigt, väldigt viktig del.
Just det. Jag har fått med mig, jag ska direkt hem och ta ner Carpe Diem som står på min vägg, sådana här väggbokstäver. Och istället ersätta det med meningen människor gör saker för sig själva, inte mot andra. Det är ju ett skitbra citat.
Ja, men mycket konkreta tips tycker jag idag. Så det känns som att vi kan gå hem och börja träna alla som lyssnar. Och jag kan verkligen instämma i att jag tycker att det är ganska påtagligt det där med att det är utmanande och svårt, men det fördjupar relationer på ett väldigt mycket snabbare sätt än vad man kanske gör annars om man tränar sig på feedback. Jag tycker att det är otroligt liksom, viktigt verktyg och bra att du delar med dig av det här konkreta hur man kan göra.
Man kan säga att vi har ju alla två olika delar inom oss. Vi har den delen som är benägen att se och söka kamp, och vi har den delen som söker kontakt och skapar kontakt. Så det är ju någonting i varje samtal vi har. Så är det någonting, vi har ett val att göra. Vilken av de här delarna som vi låter titta ut genom våra ögon. Och då gäller det att välja medvetenhet, att välja utveckling, välvilja och tydlighet för våra relationer och våra samarbeten.
Det är det där med ansvarstagandet. Och en sak vi vet är ju att vi kan inte bli bra på saker som vi inte tränar på. Så att vi behöver liksom börja göra. Ja, men jättetack Charlene. Vi ska avrunda nu och jag är så glad att du tog dig tid att vara med oss idag. Ha en fortsatt fin dag nu.
Stort tack, och detsamma. Det var roligt att vara med.
Tack.